Hörrni, pingstdagen, vi ska läsa ifrån Efesiebrevet idag. Håll oss till det. Du har hört texten om det som hände på pingstdagen. Men vi ska läsa Efesiebrevet. Och gång på gång i Nya Testamentet så kommer det ju, kan vi säga, uppmaningar till hur ser ett kristet liv ut? Vad borde prägla mig som kallar mig kristen och hur mitt liv ser ut? Och i Efesiebrevet så har vi några såna här ganska många uppräkningar. Där säger Paulus att vi ska sluta stjäla, vi ska inte följa våra begär, vi ska visa enhet, vi ska inte tappa modet, vi ska hämta kraft hos honom, leva värdigt vår kallelse, visa tålmod, mildhet, kärlek, visa enhet, inte kastas hit och dit i tron och stå fasta. Och det där var bara de första tre kapitlen. Tänker man så här, vad mycket liksom. Det är en slags hög idealbild som målas upp. Är det så där det ska se ut? Hur ska jag orka det där? Sen är det jätteviktigt att komma ihåg att när Nya Testamentets uppmaningar in i våra liv på det här sättet, de står aldrig i ett vakuum. Liksom bara för sig själv. Lev så här, gör så här. Utan alla uppmaningar liksom kopplas till närheten och relationen till Gud själv. Guds ideal blir bara begripliga i hans närvaro. Guds ideal utan Guds närvaro, det blir bara förvirrat. Då blir det bara liksom gör si, gör så. Men i hans närhet, i hans närvaro, där blir det begripligt. Att det Gud säger åt oss att göra funkar liksom bara i relation till honom som sa det. Så vi ska aldrig koppla loss de förväntningarna från relationen till Gud. Det är ju därför som vi som kyrka på det sättet inte liksom ska titta på en värld utan Gud och säga, lev så här istället, gör så här. För Bibelns idealbild som målas upp kommer alltid ur en relation till vem Gud är och vad han har gjort för oss. Och ett viktigt ord som återkommer i Efesiebrevet gång på gång på gång, det är ett därför. Lev därför. Och finns det ett därför så finns det oftast ett varför som därför är svar på. Och om vi går igenom samma tre kapitel så beskrivs det så här. Att vi är välsignade. Vi är utvalda. Vi kallas heliga. Vi har fått ett barnaskap. Vi har fått ett arv. Vi har fått ett fantastiskt hopp i honom. Hans kraft bor i oss. Han har gjort oss levande. Vi är frälsta av nåd. Vi är uppväckta med honom. Vi är hans verk. Han är nära oss. Vi har fått frid. Vi har blivit en del av hans familj. Vi har fått Gud till far. Kristus bor i våra hjärtan. Vi har blivit fyllda av hans kärlek och uppfyllda av hans fullhet. Det är också en ganska läcker lista som man blir lite anfådd av, men på ett annat sätt. Bara så här, är allt det här mitt? Ja, allt det här har hänt med dig som har tagit emot Kristus. Det här beskriver vad Gud har gjort med mig, i mig och för mig. Jag är liksom välsignad i honom. Det här begreppet som står här, det står på rad kapitel 2 bara, uppväckta med honom. Det återkommer gång på gång. Att vi är välsignade i honom. Utvalda i Kristus. Att allt det här liksom kopplas direkt till Jesus Kristus själv. Vem han är. Och det är de här raderna som är svaret. Liksom därför på de raderna som var innan. Visa mildhet, Jörgen. Varför? Jo, för att du har fått frid. Lev i enhet med varandra. Varför? För att ni har blivit gjorda till en familj. Förlåt varandra. Varför då? Jo, därför att du har blivit förlåten. Och så vidare, och så vidare. Så det här är därför till alla varför. När Bibeln säger, Jörgen, lev så här. Gör inte så där. Lev så här. Det här är bättre. Varför då? Jo, för att allt det här har han gjort i dig, med dig och för dig. För att evangelium handlar alltid om vad Gud har gjort först. Alltid. Johannes säger till och med i sitt brev, vi älskar. Varför? För att han har älskat oss först. Ett kristet liv, det är ingenting man liksom försöker göra. Utan ett kristet liv kommer ur att jag vänder mig till honom och säger, Herre, jag behöver dig. Och det han gör i mitt hjärta, han förlåter mig. Han ger mig av sin frid, han fyller mig med glädje, han ger mig hopp. Det tar sig uttryck. Det ska inte stanna hos mig utan det går vidare. Men det börjar alltid med vad Gud har gjort först. Och ett kristet liv levs inifrån och ut. Om vi då kommer till pingstdagen. Då anden ges till lärjungarna. I den övre salen 120 stycken samlade. Det Karin läste där. Perioden mellan Kristi himmelsfärd och den här pingstdagen. De är samlade i bön. Jesus har talat om att hjälparen ska komma. Jag vet inte om de riktigt vet vad de väntar på. Det kanske var samtalet där runt fikabordet. Vad tror ni att han menade? Den här hjälparen som ska komma. Vem är det? Hur är det? Ja, jag vet inte. Vad tror du? Ja, men kan det vara någon annan? Jesus kom från Nasaret. Är det någon till från Nasaret? Är det hans uppföljning, efterträd? Vad är det här? Men han sa ju sanningens ande. Vad är det som ska hända? Och så kommer pingstdagen. Och det står att de uppfylls av den helige ande. En fantastisk gåva. Och det beskrivs i termer av strömmar av levande vatten. I vårt innersta som porlar. Liv i överflöd. Det talas om gåvor från himlen. De börjar tala i nya tungor. De profeterar. De ber för sjuka. De börjar ledas av den helige ande. Fantastisk gåva som är till oss troende fortfarande. Och i Efesbrevet så målar Paulus upp två olika relationer, två olika förhållningssätt kan vi säga till den helige ande som jag vill lyfta upp idag. Båda de här två kopplar på samma sätt med vad han redan har gjort för oss. Att utgångspunkten är vad han har gjort för oss. Den första texten vi ska läsa, den är både lite vacker och lite jobbig. Jag ska förklara för dig. Efesierbrevet 4, 29 och framåt. Låt inga smutsiga ord komma över era läppar. Utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs. Så att det blir till glädje för de som hör det. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och förolämpningar och all annan ondska. Här står det ju om anden som ni redan har fått. Du kan trycka fram nästa bild också, så ser vi det markerat. Anden som ni redan har fått. Alltså vad Gud har gjort. Anden är given. Det är utgångspunkten. Och det här är ju viktigt att säga att anden ges ju inte som en belöning för ett gott liv. Hörde du mig? Anden ges inte som en belöning för ett gott liv. Till församlingarna i Galatien måste Paulus skriva det. Han skriver, fick ni anden genom laggärningar eller genom att lyssna i tro? För de började tänka att vi håller ju allt det här. Det var nog därför som Gud gav oss. För att vi var så duktiga och fina och fromma och snälla. Då fick vi den här belöningen. Och Paulus säger, är ni inte kloka? Typ så står det i min bibel. Fick ni anden genom laggärningar? Vem har förhäxat er, skriver han till dem. Eller fick ni anden för att ni lyssnade i tro med ett öppet hjärta? Så utgångspunkten är ju här. Som ni har fått. Alltså, den helige ande har kommit till er redan. Och sen finns ju liksom vägledningen eller uppmaningen i den här texten också. I hur vi hanterar vår tunga, våra ord. För i raderna både ovan och under så handlar det om vårt språk. Hur låter det om mig? Vad säger jag? Är det uppmuntran, glädje och tacksamhet och frid? Eller är det någonting annat? Är det smutsigt som river ner, häftigt, vrede, ondska? Vad är det som kommer ur mig i det? Och så lägger han till på slutet, all annan ondska. Det fångar väl upp resten av skräp i mitt liv. Men det han säger här, kan ta nästa bild, Nossa. Så säger han, bedröva inte den helige ande. Bedröva inte den helige ande. Det vackra i de raderna, det är för att det visar på en finkänslighet hos den helige ande. Att det finns någonting lite en finkänslighet. Det här visar att den helige ande är inte bara en energi. Den helige ande är inte bara en vind. Den helige ande är inte bara en kraft, utan den helige ande är en någon. Gud fader, Gud son och Gud helig ande. Den tredje personen i gudomen. Vi kan inte bedröva en vind. Vi kan inte bedröva en kraft. Men vi kan bedröva en person. Anden är någon. Finns någonting vackert, tänker jag, i den här andens känslighet. Tänker, finns någonting av Guds vackra också som blir synlig i samband med Jesu dop, som alla fyra evangelierna berättar om, att när Jesus har blivit döpt av Johannes, han stiger upp ur vattnet. Det står att då kom anden ner som en duva över honom. Det var inte en kungsörn. Det var inte liksom, något annat stort, utan det var en duva som kommer ner över honom. Det finns någonting varsamt, en känslighet i den helige ande. Apostlagärningarna 9 talar om att församlingen växte i andens tröst. Tröst är också någonting. Det finns en mildhet, en mjukhet. Romarbrevet 8 skriver Paulus om anden, att anden hjälper oss i vår svaghet. För vi vet inte vad vi själva bör be, men anden vädjar för oss med suckar utan ord. Så det finns någonting nästan skört, tänker jag, runt den helige ande. Det finns många milda beskrivningar. När Jesus i den här perioden efter uppståndelsen fram till himmelsfärden, direkt efter uppståndelsen, lärjungarna sitter bakom stängda dörrar, så kommer Jesus in till dem genom de låsta dörrarna. Och så säger han, frid över er. Och sen så andas han på dem och säger, ta emot helig ande. Han sätter inte på byggfläkten eller tar fram lövblåsan och bara, utan han andas på dem och säger, ta emot frid, ta emot den helige ande. Det finns någonting nästan skört, nästan liksom det här vackra i den helige ande. Visst finns det kraftfulla. Och det Karin läste från pingstdagen, ett dån som av en stormvind. Så visst är det kraft också. Men det finns någonting av det här lite vackra, det lite sköra, Min erfarenhet är att andens röst är ju mera en viskning än en högtalare. Det är sällan som jag har upplevt att den helige ande sätter på megafonen. Och jag bara, tala inte så högt, det blir för tydligt. Nej, utan det är den här viskningen. När man nästan får krypa nära och bara, uppfattar det jag rätt? Och så är det ganska stilla. Det är ganska nära. Det finns en mjukhet och en mildhet i det som har med den helige ande att göra. Det är det vackra i de där raderna. Att jag kan faktiskt bedröva den helige ande för att det finns någonting lite skört, om du förstår mig. Alltså anden är inte skör, anden går inte sönder. Men det finns någonting om att jag kan bedröva också den helige ande. Och det jobbiga i det där, det är att jag faktiskt gör det. Och jag tror att du också gör det. Med våra ord, med våra tankar, med våra handlingar, med våra attityder. När vi bedömer, värderar, dömer ut, rangordnar människor, när vi inte älskar. Vad händer då? Då bedrövar vi den helige ande. Och jag tänker, det finns någonting av det här fantastiska, vackra. Att Jesus, han ger sitt liv på ett kors för mig. Han erbjuder mig sin kärlek, sin närhet, förlåtelse och frid och hoppet om himlen. Bara som ett stort vackert liksom paket. Och sen jag då med antingen mina hårda ord, mina förflugna tankar, min brist på kärlek eller mitt ignorerande av människor. Lite grann liksom trampar på det. Stöter det faktiskt lite ifrån mig. Och jag kan tänka mig att den helige ande ibland, han kommer nära mig. Och så vill han viska. Och jag bara, så här. Och så, då drar han sig lite åt sidan. Så jag bara, okej, då väntar vi lite till. Om du inte är intresserad av att höra min viskning, då väntar jag lite till. Och så bedrövar jag den helige ande. Och det gör lite ont. Och jag tänker att det bör göra lite ont. Att min Jesus som gav allt, som älskar mig in i döden. Och ger mig av sitt goda. Och ger mig hjälparen som vill komma nära. Vill andas frid och liv på mig. Och jag inte värderar det, utan jag bedrövar den helige ande. Det gör lite ont och det bör göra lite ont i mig. Men i Efesierbrevet så lyfter Paulus också fram någonting annat. En bön, en längtan till någonting annat. Istället för att jag bedrövar den helige ande, så kan livet med honom och bönen vara en annan. Bara några verser senare in i kapitel 5 så skriver han så här. Tänk alltså noga på hur ni lever. Inte som ovisa människor utan som visa. Låt er istället uppfyllas av anden. Tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. Tacka alltid vår Gud och far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Så den som vill vara vis och förnuftig. Är det någon som vill vara vis och förnuftig här inne? Eller är det någon som vill vara oförnuftig kanske? Handuppräckning på den? Nej. Se noga till hur du lever. Och ett särdrag för den som vill vara vis och förnuftig. Det är att jag lever med en bön om att uppfyllas av den helige ande istället. Istället för att jag bedrövar anden med det jag gör och säger och tänker. Och sätter mig själv i centrum. Så vill jag istället vara förnuftig. Ovis människa. Och säga, helige ande, uppfyll mig istället. Så att det som kommer ur mig inte är smutsiga ord, hårda ord, ilska och annat. Utan det som kommer ur mig, det liknar mera det där. Det kan bli lite märkligt om vi skulle tala till varandra med psalmer och hymner och andliga sånger. Vi kan ju prata som vanligt. Annars blir det någon slags musikal vi lever i. Men Alva, det vore underbart, eller hur? Men du förstår poängen. Det är någonting annat. Det finns en annan ton i mitt liv. Jag ber heligande, uppfyll mig. Kom nära. Jag vill höra den här viskningen. Jag vill att du andas på mig. Jag vill att du uppfyller mitt liv. Så att det som kommer ur mitt liv istället ärar dig på allt sätt. Ett liv där lovsången och bönen och förbönen ligger nära i kontrast till de hårda orden. Tänk om Guds folk i Sverige, istället för, tänk varje gång som du tänker någonting, hur ska vi säga, ofördelaktigt om en politiker i vårt land. Är det någon som någon gång har tänkt något ofördelaktigt om någon politiker någon gång i vårt land? Ja. Och ni andra ljuger. Tänk om istället alla de gånger så bad jag en bön för dem istället. Istället för att tänka att de är inte kloka, fattar de ingenting. Tänk om de bara var lika smarta som jag, tänkte på samma sätt som jag och värderade på samma... Istället tänk så här, gode Gud, välsigna dem. Hjälp dem att fatta kloka beslut. Öppna deras ögon för det som är sant och rätt och gott. Som du vet, men som inte jag vet. Hur skulle det se ut i vårt land istället? Istället för hårda ord och allt möjligt skit som vräks ur. Så är det förböner för människor. För varje gång som jag tänker det här om den här politiken eller företagsledaren eller vad det är för folk. Vad gör jag då? Då bedrövar jag den helige ande. Och jag tror att den här viskningen som han vill ge in i mitt liv. Den blir inte lika tydlig. Men om jag istället ser den här människan och blir lite upprörd. Och istället så vänder jag mig till bön och säger Gud. Välsigna dem och hjälp dem att fatta kloka beslut. Jag har inte varit i deras skor. Jag vet inte hur det är att sitta på den positionen. Jag må tycka att det är okloka beslut och varför fattar de inte. Men istället be till Gud att han leder och hjälper dem. Mitt tyckande gör ju ingen skillnad. Istället för Gud, rör vid dem. Det är en tanke som ärar Gud. Och då tänker jag så här, då fortsätter den heliga ande. Och vara nära och viska och leda och hjälpa. I de här raderna så finns ju även det här motivet. Sista versen. Tacka alltid vår Gud och far för allt i vår Herre Jesus Kristus. Alltså tacka honom för vad han har gjort. Återigen, evangelium börjar alltid med vad han har gjort för oss. Bedröva inte den helige ande. Utan låt dig istället uppfyllas av den helige ande. Jag tänker så här. Jag tror att båda de här texterna talar in i ditt liv idag. Jag tror att du vet att du bedrövar den helige ande ibland. Med dina ord, med dina tankar, dina attityder, dina handlingar, ditt hjärta. Men jag tror också att det finns en bön i dig. Som istället är, Herre, fyll mig istället med den helige ande. Jag vill inte bedröva dig. Jag vill inte trycka bort dig. Jag vill inte tysta din röst. Jag vill inte få en distans mellan oss. Utan jag vill att du uppfyller mig istället. Så att det som kommer ur mitt liv, det är ditt rike. Det är dina tankar, det är dina värderingar, det är dina ord, det är din kärlek. Det är inte min brist
på kärlek. Det är inte min upprördhet. Inte vad jag tycker är fel. Utan uppfyll mig istället med din heliga ande. Din goda helige ande.
Att mina ord, som de här texterna handlar mycket om. Mina ord, det är inte bittert, kallt och hårt. Det är inte fördömande. Det är inte cyniskt. Utan det är uppmuntrande. Det är lyftande. Det är bekräftande. Jag vill vara en människa som uppfattar Guds viskning. Jag vill vara en människa som uppfattar den helige andes röst och närhet in i mitt liv. Jag vill vara en människa som ser min egen brist och ber, kom helige ande över mitt liv. Den helige ande är inte bara den här kraften. Det är det också. Men den helige ande är närhet. Den helige ande är den här viskningen. Att inte bedröva den helige ande utan istället be, kom helige ande. Ska vi resa oss över?